Kapitel 19. Vågdansaren. Den gyllene solskivan hade knappt hunnit över horisonten när den glänsande svarta droskan stannade vid pirens bas. Alla hästarna i fyrspannet hade samma grå nyans. Den gänglige, mörkhårige kusken, klädd i randigt livri i guld och svart, hoppade ner från kuskbocken och öppnade dörren. Dörrpanelen var givetvis osmyckad. Det var endast under tvång som Tears ädlingar gav hjälp till Aishadir, och ingen ville att deras vapen eller namn på något sätt skulle förknippas med tornet. Elaine steg graciöst ut utan att vänta på Ninive och rätade till sin resmantel i tunt, blått linne. Måls gator var fulla av djupa hjulspår efter kärror och vagnar, och droskans dämpande läderupphängning hade inte varit särskilt effektiv. Efter värmen i klippan kändes brisen över Erin Rins val. Hon hade haft för avsikt att inte visa några men efter den skumpiga färden. Men när hon väl hade kommit ut kunde hon inte låta bli att gnida sig i korsryggen. Nattens regn håller åtminstone dammet nere. Hon misstänkte att det var med avsikt som de hade blivit tilldelade en droska utan förhängen. I norr och söder sträckte sig fler pirar ut i floden, likt tjocka stenfingrar. Det luktade av kära och hamprep, av fisk och kryddor och olivolja, av namnlösa saker som låg och ruttnade i det stillastående vattnet mellan pirarna och av de besynnerliga avlånga gulgröna frukterna som i stora buntar låg staplade framför magasinsbyggnaden bakom henne. Den tidiga timman till trots skyndade här män i lädervästar fram med stora balar på sina böjda ryggar eller sköt kärror fullastade med tunnor och lårar framför sig. Ingen av dem ägnade henne mer än ett buttert ögonkast i förbifarten och förde motvilligt handen till pannan innan de vek undan med blicken. De flesta lyfte överhuvudtaget inte ansiktet. Det gjorde henne ledsen att se. De tyrenska adelsmännen hade handskats illa med sina undersåtar. I Andor kunde hon ha väntat sig glada leenden och respektfulla hälsningar, uttalade utan tvång av rakryggade män som visste sitt eget värde likväl som hennes. Det var nästan nog för att hon skulle ångra att de måste ge sig av. Hon hade blivit uppfostrad för att en dag regera över ett stolt folk, och hon kände en stark längtan efter att lära dessa människor värdighet. Men det var Rands uppgift, inte hennes. Och om han inte gör det ordentligt, då ska jag minsann tala om vad jag tycker. Ännu mer av vad jag tycker. Han hade i varje fall redan börjat genom att följa hennes råd, och hon fick erkänna att han visste hur han skulle behandla sina undersåtar. Det skulle bli intressant att se hur långt han hade kommit när hon kom tillbaka. Om det fanns någon mening med att komma tillbaka. Ett dussintal skepp syntes tydligt från platsen där hon stod, och bakom dem fanns än fler. Men det som fångade hennes blick var ett fartyg som låg förtöjt vid änden på den pir där hon stod, med den vassa fören riktad uppströms. Havsfolkets stävare var minst 100 steg lång, halvannan gång så stor som något av de andra fartyg som fanns inom synhåll. Tre höga master tornade upp sig midskepps, och ytterligare en, kortare, reste sig på det upphöjda akterkastellet. Hon hade varit ombord på fartyg förr, men aldrig något som var så här stort, och aldrig något som skulle segla på öppna havet. Redan namnet på skeppets ägare sjöng om fjärran länder och främmande hamnar. Athanmere, havsfolket. Sagor med exotiska motiv handlade alltid om antingen havsfolket eller Eil. Ninive klev ut ur droskan bakom henne. Hon knöt sin gröna resmantel vid halsen och muttrade för sig själv åt kusken. Vi for runt som en höna i storm, blev bankade som en dammig matta. Hur lyckades ni hitta varenda grop och varenda hjulspår från klippan och hit, min gode man? Det måste ha krävt verklig skicklighet. Synd att ni inte använder något av den skickligheten till att sköta hästarna. Den magre kusken försökte hjälpa henne ner med en butter min, men hon avböjde. Elaine suckade och tog fram dubbelt så många silvermynt ur börsen som hon från början hade tänkt. Tack för att ni förde oss hit snabbt och säkert. Hon log och tryckte mynten i hans hand. Vi sa åt er att köra fort och ni gjorde vad vi bad om. Hur gatorna ser ut är inte ert fel och ni gjorde ett utmärkt arbete under de dåliga förutsättningarna. Utan att titta på mynten bugade sig mannen djupt för henne och mumlade: tack, Ersnod. Elaine var övertygad om att det som han tackade för var orden, lika mycket som pengarna. Hon hade märkt att ett vänligt ord och en smula beröm ofta togs lika väl emot som silver, om inte mer. Även om de flesta naturligtvis uppskattade silvret också. Ljuset giv er en trygg resa, Ersnod, tillade han. Denna önskan var endast riktad till Elaine. Det syntes på det snabba ögonkast han gav Ninive. Ninive måste lära sig att tygla sitt humör och tänka på vad hon sa. Det måste hon sannoliken. När kusken hade tagit ut deras knyten och väskor ur droskan, vänt fyrspannet och kört därifrån, sa Ninive motvilligt: jag borde väl inte ha skällt på karn. Inte ens en fågel skulle ha kunnat komma fram på de här gatorna utan besvär. Åtminstone inte i en droska. Men efter allt skumpandet på vägen hit kändes det som om jag hade tillbringat en vecka på hästryggen. Det är inte hans fel att du har ont i ryggen, sa Elaine medan hon lyfte upp sina saker. Hon log för att ta udden av sina ord. Ninive skrattade strävt. Det var väl just vad jag sa. Du vill väl inte att jag ska springa efter honom och be om ursäkt, hoppas jag. Silvret du gav honom borde lindra alla sår som inte är direkt dödliga. Du måste verkligen lära dig att vara försiktigare med pengarna, Elaine. Vi har inte drottningdömet Andros kassakista att ösa ur. En hel familj skulle kunna leva i välmåga i en månad på vad du ger alla som bara gör vad de redan har fått betalt för. Elaine gav henne en förnärmad blick. Ninive verkade alltid tycka att de skulle leva sämre än tjänare om det inte fanns tvingande skäl till motsatsen, istället för tvärtom, vilket borde vara det rimliga. Men den andra kvinnan verkade inte ens lägga märke till den min som brukade få även kungliga vakten upp på tå. Istället hivade Ninive upp sina knyten och kraftiga tygväskor på axeln och vände sig ut mot piren. På det här skeppet får vi åtminstone en lugnare färd. Det hoppas jag verkligen att vi får. Ska vi gå ombord? När de letade sig ut på piren mellan hamnarbetare, tunnor och kärror fulla med fraktgods, sa Elaine: Ninive, havsfolket kan vara ganska snarstuckna tills man lär känna dem. Det är i varje fall vad jag har fått lära mig. Tror du att du kan försöka vara lite...
Lite vad?
Taktfull, Ninive. Elaine hoppade över ett steg när någon spottade på piren framför henne. Det gick inte att avgöra vilken av kararna som hade gjort det. När hon tittade sig omkring stod de alla med nedvända ansikten, fullt upptagna med sina sysslor. Må så vara att storfurstarna behandlade dem illa. Om hon hade hittat gärningsmannen skulle hon ha sagt honom några välvalda ord som han inte skulle glömma i första taget. Du kan försöka vara lite taktfull för en gångs skull.
Naturligtvis.
Ninive började gå upp för den landgång med räcken av rep som ledde upp till stävarens däck. Så länge de inte försöker köra med mig. Elaines första tanke när hon kom upp på däck var att skeppet verkade vara väldigt smalt för sin längd. Hon visste egentligen inte mycket om fartyg, men i hennes ögon såg det mest ut som en jättestor snittare. Åh, ljus. Det här skeppet kommer att kränga värre än droskan, hur stort det än är. Nästa sak hon tänkte på var besättningen. Hon hade hört berättelser om Athan Mir, men aldrig sett någon av dem i verkligheten. Noga taget fick man inte veta särskilt mycket i berättelserna heller. Ethan Mir var ett tillbakadraget folk som höll sig mest för sig själva, nästan lika hemlighetsfulla som Ale-folket. Det enda som möjligen kunde vara sällsammare var länderna bortom Ale-öknen. Och det enda som någon kände till om dem var att det var där som havsfolket bytte till sig elfenben och silke. Dessa Æthelmere var mörka män med bara fötter och nakna överkroppar. De var alla slätrakade med rakt svart hår och tatuerade händer och rörde sig med säkerheten hos någon som kan sitt arbete utan och innan, men ändå ägnade full koncentration. Deras rörelser hade en rullande smidighet, som om de kände vågornas gång trots att skeppet låg stilla. De flesta bar halskedjor i guld eller silver och hade ringar i öronen, ibland två eller tre i vardera örat. Några av ringarna pryddes av slipade stenar. Besättningen innehöll även kvinnor, lika många som männen. Och de utförde samma arbeten som männen, spände tampar och rullade samman trossar. Också kvinnornas händer var tatuerade och de bar samma sorts säckiga byxor i mörkt vaxat tyg som männen. Byxorna hölls uppe med smala färggranna band och var öppna med en slits vid ankeln. Kvinnorna bar dessutom löst sittande blusar i starka färger, rött, blått och grönt, och hade minst lika många halskedjor och öronringar som männen. En del av dem hade till och med en ring i ena näsvingen, upptäckte Elaine till sin förskräckelse. Kvinnorna rörde sig än mer graciöst än männen, och det påminde Elaine om de berättelser hon hade hört när hon som barn hade tjuvlyssnat på de vuxna. I dessa sagor var Æthelmeres kvinnor själva sinnebilden för kvinnlig förförelsekonst och fägring, och alla män trånade efter dem. Kvinnorna på det här skeppet var egentligen inte vackrare än andra kvinnor, men när Elaine såg dem röra sig kunde hon nästan tro på de där sagorna. På akterdäcket stod två kvinnor som uppenbart inte var vanliga besättningsmedlemmar. Också de var barfota och deras kläder var i samma snitt som besättningens. Men en av dem var helt klädd i blå sidenbrokat och den andra hade gröna kläder av samma material. Kvinnan i grönt var äldst av dem båda. Hon hade fyra ringar i vardera örat och en i vänster näsvinge. Allesammans arbetade så att de gnistrade i morgonsolen. Från den lilla näsringen löpte en fin kedja till en av öronringarna och på den hängde en rad små guldberlocker. På en av hennes halskedjor satt en liten dosa i guld som var genomstungen med hål så att det liknade sirlig gyllene spets. Med jämna mellanrum lyfte hon den och förde den till näsan. Den andra kvinnan var längre, hade sammanlagt bara sex öronringar och färre berlocker. Men hennes gyllene luktask var precis lika utsökt arbetad. Sannoliken exotiskt. Bara tanken på näsringarna fick Elaine att rysa till. Och den där kedjan. Det var någonting märkligt med själva akten. Men först kunde hon inte sätta fingret på vad. Sen såg hon. Det fanns ingen rorkult. Bakom kvinnorna stod en stolpe med något slags ekerförsett hjul. Fastsurrat så att det inte skulle snurra. Men någon rorkult syntes inte till. Hur styr de? Minsta flodbåt som hon hade sett hade haft en rorkult. Det fanns rorkultar på alla de andra skeppen som låg förtöjda vid pirerna. Havsfolket verkade bara allt mer mystiska. Kom nu ihåg vad Moraine sa, sa hon tyst till Ninive medan de gick mot akten. Det hade inte varit mycket. Inte ens Eichedena visste särskilt mycket om Æthelmere. Moraine hade emellertid lärt om några fraser, sånt som man måste säga för hövlighets skull. Och kom ihåg att vara taktfull, tillade hon med en bestämd viskning. Jag kommer ihåg, svarade Ninive skarpt. Jag kan faktiskt vara taktfull. Elaine hoppades sannligen att hon skulle det. De två kvinnorna i sidenkläder väntade på dem ovanför trappan. Lejdare hette det visst, det kom Elaine ihåg. Hon kunde inte begripa varför vanliga saker måste heta annorlunda ombord på en båt. Ett golv var ett golv, vare sig man befann sig i en lada, ett värdshus eller ett palats. Varför inte på ett skepp? Ett moln av parfym omgav de båda kvinnorna. En lätt myskartad doft som härrörde ur de små guldaskarna. Tatueringarna på deras händer föreställde stjärnor och havsfåglar, och runt om krusade sig stiliserade vågor. Ninive böjde huvudet. Jag är Ninive Almira, ACD av Gröna Aja. Jag söker segelfrun på detta fartyg och önskar, om det är ljuset till behag, att färdas med det. Detta är min följeslagerska och vän, Elaine Trakant, också hon ACD av Gröna Aja. Må ljuset skina över er och ert fartyg och sända er god vind. Det var nästan ordagrant vad Moraine hade sagt åt dem att säga. Inte det om ACD av Gröna Aja. Moraine hade verkat resignerad inför det mer än någonting annat. Och valet av Aja hade tydligen roat henne. Men resten? Den äldre av kvinnorna hade grå strån i det svarta håret och fina rynkor vid sina stora bruna ögon. Hon böjde huvudet på samma formella vis men lyckades samtidigt mönstra dem från topp till tå. Hennes blick dröjde särskilt vid ormringen som de båda bar på sina högerhänder. Jag är Coin Dinjubai, Vilda Vindar, segelfru på vågdansaren. Detta är Jorin Dinjubai, Vita Vingen, min syster av blodet och vindfinnerska på vågdansaren. Ni kan fara med oss om det är ljuset till behag. Må ljuset skina över er och föra er trygga till resans slut. Att de båda var systrar förvånade Elaine. Hon kunde se en likhet mellan dem, men Jorin såg ut att vara mycket yngre. Hon hoppades att det var vindfinnerskan som de skulle få att göra med. Båda kvinnorna verkade lika reserverade, men det fanns någonting hos vindfinnerskan som påminde henne om Avienda. Det var naturligtvis löjligt. De här kvinnorna var inte längre än hon själv. Deras färger var så olika älkvinnans som det var möjligt, och ingen av dem bar några vapen, utom en rejäl kniv som var instucken innanför bandet i midjan. Knivarna hade snidade handtag med guldtrådsinläggningar, men såg likväl mest ut som robusta verktyg. Trots dessa skillnader kunde Elaine inte låta bli att ana något slags släktskap mellan åtminstone Jorin och Avienda. Låt oss då tala, segelfru, om det är er till behag, sa Ninive, fortfarande efter Moraines instruktioner, om segelvägar och hamnar och om färdgåvan. Enligt Moraine tog havsfolket inte betalt av sina passagerare. Att få resa med dem var en gåva och byttes som av en händelse mot en gåva av samma värde. Coin kastade en blick akterut mot klippan och det vita baneret som fladdrade ovanför fästningen. Vi kan tala i min kajuta, om det är er till behag, ACD. Hon visade mot en öppen lucka bakom det besynliga hjulet. Mitt skepp välkomnar er, och må ljusets nåd vara med er tills ni lämnar hans däck. Ännu en smal lejdare, trappa, förde dem ner till ett prydligt rum större och högre i tak än Elaine hade väntat sig, med tanke på vad hon hade sett i mindre fartyg. Det fanns fönster som blickade ut genom akterspegeln och på väggarna satt lampor. Nästan allting var golv eller väggfast, bortsett från några lackerade kistor i olika storlekar. Precis under akterfönstren fanns en stor låg bädd och mitt i rummet stod ett smalt bord omgivet av karmstolar. Det fanns nästan inga lösa föremål. På bordet låg ett par hoprullade sjökort. På en hylla med ett litet räcke som hindrade dem från att falla ut stod några elfenbensstatyetter i form av okända djur. Och på krokar på väggarna vilade ett halvdussin svärd i olika former. Några vars lika Elaine aldrig hade sett förut. En fyrkantig gonggong i mässing, hamrad i besynliga mönster, hängde från en bjälke över sängen. Ett slags hedersplats mitt för akterfönstren upptogs av ett ansiktslöst huvud i trä, på vilket vilade en hjälm som liknade huvudet av någon stor insekt. Den var lackerad i rött och grönt, och på vardera sidan stack det upp en tunn vit plym. Den ena var bruten. Elaine kände igen hjälmen. Sjonsen, flämtade hon innan hon hann tänka sig för. Ninive gav henne en förargad blick, och det med viss rätt. De hade kommit överens om att det skulle ge ett bättre intryck om Ninive, som var äldst, skötte deras del i samtalet. Karn och Jorin utväxlade en outgrundlig blick. Ni känner alltså till dem, sa segelfrun. Naturligtvis, man får utgå från att Eisegeir känner till sådana saker. Så här långt österut hör vi tjåktals olika rykten om dem. Men inget innehåller ens hälften sanning. Elaine visste att hon borde lämna ämnet där, men nyfikenheten fick henne att fråga. Hur kom ni att äga denna hjälm, om jag får fråga? Vågdansaren mötte ett tjonstjänst skepp förra året, svarade Coyne. De ville ta honom, men jag ville inte släppa honom ifrån mig. Hon ryckte lätt på axlarna. Jag har hjälmen kvar som en påminnelse. Och havet tog tjonstjärnierna, så sant ljuset är nåderikt mot dem som färdas på vattnet. Jag kommer inte att gå nära ett skepp med ribbförsedda segel igen. Ni hade tur, sa Ninive barskt. Sjonsen håller kvinnor som kan leda kraften som fångar och använder kraften som vapen genom dem. Om en sån kvinna hade funnits på skeppet som ni mötte skulle ni ha fått ångra att ni någonsin sett det. Elaine grimaserade åt henne, fast det var för sent. Hon kunde inte avgöra om de båda havsfolkskvinnorna hade blivit förnärmade av Ninives ton. De hade samma neutrala ansiktsuttryck som tidigare, men Elaine hade börjat inse att de inte avslöjade mycket med sitt minspel, åtminstone inte inför främlingar. Låt oss tala om färden, sa Coyne. Om det är ljuset till behag kan det hända att vår färd går dit ni önskar komma. Allting är möjligt under ljuset. Låt oss sitta. Det gick inte att dra ut stolarna runt bordet. Både de och bordet satt fast i golvet, däcket. Istället svängde man ut armstödet som en grind och hakade det på plats igen när man hade satt sig ner. Arrangemanget pekade på att Elaine hade fog för sina föraningar om att skeppet skulle kränga och stampa. Själv hade hon visserligen inte särskilt ont av det, men Ninives mage gjorde uppror redan på en flodbåt som gungade för mycket. Elaine kunde inte komma på många saker som var värre än en Ninive som både mådde illa och var på sitt mest fasansfulla humör. Hon och Ninive fick sitta tillsammans vid ena sidan av bordet, medan segelfrun och vindfinnerskan tog plats vid varsin kortända. Elaine tyckte att det var besynligt, men insåg sedan att både hon och Ninive skulle titta på den av dem som talade, medan den andra havsfolkskvinnan kunde betrakta dem utan att själv bli beskådad. Behandlar de alla passagerare så här, eller är det för att vi är Eisegeir? För att de tror att vi är det, rättare sagt. Hon tog det som en varning. Deras mellanhavanden med havsfolket skulle kanske inte gå så enkelt som de hade hoppats. Hon hoppades att Ninive också lade märke till det. Elaine hade inte hört någon befallning utdelas, men strax kom en slank ung kvinna med bara en ring i vardera örat in med en bricka. På brickan stod en fyrkantig vit tekanna med mässingshandtag. inte av havsfolks porslin som man hade kunnat vänta sig, utan tjockt lergods. Den löpte mindre risk att gå i kras i hårt väder, insåg hon dystert. Det var emellertid den unga kvinnan själv som fångade hennes uppmärksamhet och nästan fick henne att flämta till. Hon var naken från midjan och uppåt, precis som männen uppe på däck. Elaine tyckte att hon dolde sin häpnad mycket bra, men Ninive fnös högt. Segelfrun väntade tills flickan hade hällt upp det mörka, nästan svarta teet. Sedan sa hon: "Har vi seglat utan att jag har sett det, Doreal? Finns det inte något land i sikte?" Den slanka kvinnan rodnade våldsamt. "Det finns land i sikte, segelfru", sa hon med en ynklig viskning. Kain nickade. "Tills det inte finns något land i sikte och inte har varit det i en hel dag, ska du arbeta med att rengöra kölsvinet, där kläder bara är till hinders. Du kan gå." "Ja, segelfru", sa flickan med än mer bedrövad röst. Hon vände sig bort och knöt missmodigt upp det röda bandet i sina byxor medan hon gick ut genom dörren i bortre änden av rummet. "Dela detta te med oss, om det är er till behag", sa segelfrun, "på det att vi må tala i frid." Hon läppjade på sin egen kopp och fortsatte tala medan Elaine och Ninive smakade på sitt te. "Jag ber er att förlåta denna skymf, Aesedir. Detta är Doleres första resa, utom mellan öarna. De unga glömmer ofta de landfastas seder. Jag ska straffa henne ytterligare om ni har tagit anstöt."
"Det behövs alls inte", skyndade sig Elaine att säga. Hon tog tillfället i akt att ställa ner koppen. Teet var ännu starkare än det såg ut. Väldigt varmt, osötat och tämligen bäskt. "Jag försäkrar, vi blev inte förolämpade. Olika folk har olika seder. Ljuset givet att de inte har allt för många som är så här annorlunda. Ljus. Tänk om de inte har på sig någonting alls när de väl kommer ut till havs. Ljus. Endast en dåre tar anstöt av seder som skiljer sig från dem som hon är van vid." Ninive gav henne en svalblick, tillräckligt behärskad för att komma från den ACD som hon låtsades vara. Hon tog en stor klunk av sitt te och sa bara: "Tänk inte mer på den saken." Det var omöjligt att säga om det var ämnat för Elaine eller havsfolkskvinnorna. "Då talar vi om färden, om det är er till behag", sa Coyne. "Till vilken hamn önskar ni segla?" "Tanshiko", sa Ninive, lite muntrare än hon borde. "Jag vet att det inte ligger längs er väg, men vi måste komma snabbt fram, så snabbt som endast en stävare kan segla, och utan uppehåll. Jag vill erbjuda er denna lilla gåva för det besvär som detta vållar er." Hon tog fram ett papper ur bältespåsen, vek upp det och sköt det över bordsytan mot segelfrun. Moraine hade gett detta papper till dem tillsammans med ett till likadant. Det var skänkebrev, och vart och ett av dem gav ägaren rätt att hämta ut upp till 3000 guldkronor från bankirer och penningutlånare i en rad olika städer. Det var föga troligt att någon av dessa män eller kvinnor visste att det var Vita tornets pengar som de hade i förvar. Summan hade fått Elaine att spärra upp ögonen. Ninive hade gapat stort. Men Moraine hade sagt att det kanske skulle behövas för att få segelfrun att avstå från sin planerade segelrutt. Coyn satte ett finger på skänkebrevet och läste det. "En kolossal summa för att vara en färdgåva", muttrade hon. "Även med tanke på att ni ber mig ändra mina färdplaner. Ni vet att vi mycket sällan får med oss Aesedir på våra skepp. Av alla som önskar fara med oss är det endast Aesedir som kan bli vägrade. Och nästan alltid blir det. Allt ifrån den första seglatsens första dag. Detta vet Aesedirna. Och sålunda ber de nästan aldrig om att få resa." Hon tittade ner i sin tekopp
inte på dem. Men Elaine sneglade åt andra hållet och kom på vindfinnerskan med att studera deras händer som låg på bordet. Nej, deras ringar. Detta hade Moraine inte sagt någonting om. Hon hade upplyst dem om att stävaren var det snabbaste fartyg som fanns att tillgå och uppmuntrat dem att färdas med det. Å andra sidan hade hon gett dem dessa skänkebrev som förmodligen skulle räcka till att köpa en hel flotta med skepp i den här storleksordningen. I varje fall flera skepp. Därför att hon visste att det skulle behövas för att kunna muta dem att ta oss med. Men varför hade hon gjort hemlighet av det? Det var en dum fråga. Moraine gjorde hemligheter av allting. Men varför öda bort deras tid? Tänker ni vägra att ta oss med? Ninive hade lagt bort takten och gick rakt på sak. Om ni inte tar Aesir som passagerare, varför tog ni med oss hit ner? Varför kunde ni inte ha sagt det där uppe så att det blev överstökat? Segelfrun hakade loss ena armstödet från sin stol, reste sig upp och gick bort till akterfönstret där hon ställde sig att blicka bort mot klippan. Hennes öronringar och berlockerna på vänsterkinden glittrade i ljuset från den uppgående solen. Han kan styra kraften, har jag hört, och han bär svärdet som icke kan vidröras. Älfolket har korsat drakmuren som svar på hans anrop. Jag har sett flera av dem på stadens gator, och det påstås att klippan är fylld med dem. Tears klippa har fallit, och krigets gissel har drabbat fastlandets riken. De som en gång styrde har återvänt och drivits tillbaka en första gång. Profetian går i uppfyllelse. Det plötsliga bytet av samtalsämne fick Elaine att känna sig lika förbryllad som Ninive såg ut. Drakprofetian, sa Elaine efter en kort stund. Ja, den går i uppfyllelse. Han är draken återfödd, segelfru. Han är en envis kar som gömmer sina känslor så djupt in att jag inte kan hitta dem. Det är vad han är. Karin vände sig om. Inte drakprofetian, Aesir. Jendai-profetian. Profetian om Koramor. Inte honom som ni väntar och fruktar. Honom som vi söker. Härolden för en ny tid. Vid världsfallet flydde våra anfäder till havets trygghet, medan landet hävde sig och bröts likt vågor i storm. Det berättas att de inte visste någonting om skeppen som de for till havs med, men att ljuset var med dem och de överlevde. De återsåg inte land förrän de ånyo låg stilla, och då var mycket förändrat. Allting, hela världen, drev kring på vinden och vågorna. Det var under de kommande åren som Jendai-profetian först uttalades. Vi måste vandra över havets vidder tills Koramor återvänder och tjäna honom då han kommer. Vi är bundna till havet. I våra ådror flyter dess salta vatten. De flesta bland oss stiger aldrig i land, annat än för att vänta på ett annat skepp, en ny seglats. Starka män gråter när de måste göra tjänst i land. Kvinnor på land går ombord på ett fartyg när de ska föda sina barn. I en roddbåt om ingenting annat står till buds. Ty vi måste födas på vattnet, och på vattnet måste vi dö. Och till det måste vi givas i döden. Profetian går i uppfyllelse. Han är Koramor. Aesir Deer tjänar honom. Det bevisas av er närvaro i denna stad. Också det omtalas i profetian. Vita tornet ska krossas av hans namn, och Aesir Deer ska böja knä för att tvaga hans fötter och torka dem med sitt hår. Ni får vänta länge om ni vill se mig tvätta fötterna på någon man, sa Ninive syrligt. Vad har detta med vår färd att göra? Tänker ni ta oss med eller ej? Elaine beredde sig på ett utbrott, men segelfrun var lika rakt på sak när hon svarade. Varför vill ni resa till Tanchico? Det är en oangenäm hamn att gästa i dessa dagar. Jag la till där förra vintern och mitt fartyg blev nästan översvämmat av landbor som ville resa därifrån, vart som helst. De brydde sig inte om var de hamnade så länge det inte var Tanchico. Jag kan inte tänka mig att någonting har blivit bättre sedan dess. Frågar ni alltid ut era passagerare på det här viset, sa Ninni. Jag har erbjudit er en summa som skulle räcka för att köpa en by, två byar. Vill ni ha mer än så får ni säga ett pris.
Inte pris, väste Elaine i hennes öra. Gåva.
Om Coyne blev förnärmad eller ens hade hört så visade hon det i varje fall inte. Varför? Ninni tog ett fast tag om flätan, men Elaine la ena handen på hennes arm. De hade planerat att hålla vissa saker hemliga själva. Men sedan de satte sig ner här hade de fått veta tillräckligt mycket för att ändra alla sådana planer. Hemlighetsmakeri hade sin tid, sanningen sin. Vi jagar svarta Aya, segelfru. Vi tror att några av dem befinner sig i Tanchico. Hon mötte lugnt Ninivs ilskna blick. Vi måste finna dem. Annars kan de skada draken återfödd. Coramore.
Ljuset för oss tryckt i hamn, viskade vindfinnerskan.
Det var första gången hon sa någonting alls och Elaine vände förvånat blicken mot henne. Jorins ögonbryn var rynkade och hon tittade inte på någon av dem, men när hon talade var det riktat till segelfrun. Vi kan föra dem dit, syster min. Vi måste. Coyne nickade. Elaine utbytte en blick med Ninib och såg sina egna frågor speglas i den andra kvinnans ögon. Varför var det vindfinnerskan som fattade beslutet? Varför inte segelfrun? Hon var kapten, oavsett vad hon hade för titel. Det tycktes som om de skulle få resa med skeppet trots allt. För hur mycket, undrade Elaine, hur stor gåva? Hon önskade att Ninni inte hade avslöjat att de hade mer än ett skänkebrev. Och så beskyller hon mig för att kasta guld omkring mig. Dörren öppnades och en storväxt gråhårig man i löst sittande gröna sidenbyxor och midjeband kom in. Han bläddrade i en bunt papper. I varje öra hade han fyra guldringar och runt halsen hängde tre kraftiga guldkedjor, däribland en med luktdosa. Över hans ena kind löpte ett långt ärr, vilket tillsammans med de båda böjda knivar som satt instuckna innanför midjebandet fick honom att se en aning farlig ut. Runt öronen hakade han nu fast en besynlig konstruktion i metalltråd som höll ett par genomskinliga glaslinser på plats framför hans ögon. Det var välkänt att havsfolket på någon av sina öar framställde de bästa kikare och brännglas som stod att få. Men någonting som liknade denna anordning hade Elaine aldrig sett. Han betraktade pappren genom linserna och tog till orda utan att lyfta blicken. Coyne, det är en stolle som vill ge mig 500 snörävsskinn från Candor för de där tre små tunnorna med tjuvflodstobak som jag kom över i Ibordar. 500! Han kan ha dem här vid middagstid. Han tittade upp och hajade till. Förlåt mig, hustru min. Jag visste inte att du hade gäster. Ljuset var det med er allihop. Vid middagstid, make min, sa Coyne, är jag på väg nedströms. Vid kvällningen är jag ute på havet. Han stenade till. Är jag fortfarande fraktmäster, hustru, eller har någon annan fått min plats medan jag inte såg det?
Du är fraktmäster, make, men nu måste vi sluta handla och istället bereda oss för att kasta loss. Vi sätter kurs mot Tanchico.
Tanchico? Pappersbunten trycktes samman mellan hans händer, men med en tydlig ansträngning tog han sig samman. Hustru? Nej, segelfru. Ni sa till mig att nästa hamn var Maine och att färden därefter fortsatte österut till Shara. Utifrån detta har jag handlat. Kära segelfru, inte Terrabon. Det som jag har i mina lastrum kommer inte att inbringa mycket i Tanchico. Kanske ingenting. Kan jag få fråga varför min handel bringas om intet och vågdansaren ruineras?
Coin tvekade. Men när hon talade var det fortfarande med formellt tonfall.
Jag är segelfru, make min. Vågdansaren seglar när jag säger till och dit jag säger. Det får vara nog för denna stund.
Som ni säger, segelfru, sa han med sträv röst. Så är det.
Han la handen mot hjärtat. Elaine tyckte att Coin hajade till och travade ut. Hans rygg var lika rak som skeppets master.
Jag måste gottgöra honom för detta, mumlade Coin tyst medan hon tittade på dörren. Fast det är förstås trivsamt att försonas med honom, för det mesta. Han hälsade mig som en skeppspojke, syster.
Vi är ledsna om vi vållar er bekymmer, sa Elaine försiktigt. Och vi beklagar att vi blev vittnen till detta. Om vi har åsamkat någon förlägenhet, ber jag er att motta våra ursäkter.
Förlägenhet, Coin lät häpen. Ej så det, jag är segelfru. Jag betvivlar att er närvaro generade Toram. Och om den gjorde det skulle jag inte be honom om ursäkt för det. Handeln är hans, men det är jag som är segelfru. Jag måste gottgöra honom och det blir inte lätt. Eftersom jag än så länge måste hålla skälet hemligt. Därför att han har rätt. Och för att jag inte var kvicktänkt nog att ge honom något annat skäl än min vilja. Ärret som han har i ansiktet förvärvade han då han var med och drev Sjonsen från vågdansarens däck. Han har fler ärr som han har fått när han har försvarat mitt skepp. Och tack vare hans handel behöver jag bara sträcka ut handen för att den ska fyllas med guld. Det är vad jag inte kan berätta för honom som jag måste gottgöra. För han förtjänar att veta.
Jag förstår inte, sa Ninive. Vi önskar att ni inte för detta om svarta Aja vidare. Hon gav Elaine en hård blick. En som lovade hårda ord när de väl blev ensamma.
Elaine tänkte själv säga henne ett och annat om vad som egentligen menades med takt. Men nog måste 3000 guldkronor vara skäl nog att föra oss till Tanchico.
Jag måste hålla er hemliga, Ejcd. Vad ni är och grunden till er resa. Många i min besättning anser att Ejcd bringar olycka. Om de visste att de inte bara seglade med Ejcd ombord, utan också var på väg till en hamn där det kanske finns andra Ejcd som tjänar stormarnas fader. Ljuset var ett tack att ingen stod inom hörhåll när jag kallade er vid titel uppe på däck. Stöter det er om jag ber er att hålla er under däck så mycket som möjligt och inte bära era ringar när ni är på däck?
Som svar drog Ninni sin ormring av fingret och släppte ner den i bältespåsen. Elaine gjorde likadant, om än något motvilligare. Hon var ganska förtjust i att låta folk se hennes ring. Hon litade inte riktigt på att Ninives diplomatiska talanger skulle förslå, så hon tog till orda innan hennes färdkamrat hann öppna munnen. Segelfru, vi har erbjudit er en färdegåva. Om den är er till behag, om den inte är det, får jag fråga er vad som skulle vara det.
Coin kom tillbaka till bordet för att än en gång betrakta skänkebrevet, men sköt tillbaka det till Ninive.
Jag gör detta för Coramor. Jag ska föra er välbehållna till den hamn dit ni önskar komma, om det är ljuset till behag. Det ska ske.
Hon lät högra handens fingrar vidröra sina läppar.
Det är överenskommet, under ljuset.
Jorin lät höra ett halvkvävt ljud. Syster min, har det någonsin skett att en fraktmäster har gjort myteri mot sin segelfru?
Coin gav henne en isig blick. Jag tänker ta färdegåvan ur min egen kista. Om Torram någonsin får höra talas om det, syster min, sätter jag dig i kölsvinet tillsammans med Doril, som barlast kanske. Att de båda havsfolkskvinnorna hade slutat vara formella bekräftades när vindfinnerskan skrattade högt. Och då blev Kärsin och Camlin nästa hamn, syster min, för utan mig skulle du inte hitta vattnet. Segelfrun vände sig till Elaine och Ninive med en beklagande gest. Eftersom ni tjänar Coramore borde jag egentligen hedra er på samma sätt som jag skulle hedra segelfrun och vindfinnerskan på ett annat skepp. Vi borde bada tillsammans, dricka honungsötat vin och berätta historier för varandra som får oss att skratta och gråta. Men jag måste förbereda seglatsen och... Plötsligt gjorde vågdansaren skäl för sitt namn, stegrade sig, gungade, slog emot piren. Elaine kastades fram och tillbaka i stolen och undrade om detta verkligen var bättre än att kasta som kull på däcket. Och så var det slutligen över. Krängningarna blev långsammare, mildare. Coin kravlade sig på fötter och rusade till lejdaren med Jorin i hälarna. Hon ropade redan ut order åt besättningen att se efter skador på skrovet.